skickar från
Alperna. Behöver du checka oss igen eller är vi...
Game on.
Det är bara åk.
Som Caroline säger i bikini i Alperna.
Ni vet att det här kommer med.
Nej, typiskt sån grej som kommer med.
Hej och välkomna till Euforipodden i inspelningsstudion idag från min vänstra sida.
Björn.
Helena.
Caroline. Och vem är du?
Marco.
Hej, hej. Hej allihopa.
Som vi hörde nyss så finns det roliga saker att göra. Caroline ägnar sig åt en hel del roligt.
Vänta, vad? Vad hörde vi nyss?
Jo, men då är det, och så, vad är det roligaste du har gjort kommer sen då? Eller hur?
vi hörde ju precis att du åker skidor i bikini i Alperna.
Vi har inte bestämt att vi ska ha med in.
Jag bestämde precis det, envåldsligt.
Ja, ska vi ta det? Du skulle fråga mig vad det roligaste jag har gjort där. Kan jag få den frågan så fattig?
Det kommer ju.
Ja, du har gjort många roliga saker. Nu kommer frågan. Avbryt inte.
Han la ju upp det jättebra.
Ja, okej.
Okay, jag tänkte direkt på något olämpligt.
Så Caroline, vad är det roligaste som du har gjort?
Men kul fråga att få. Något av det roligaste jag har gjort i mitt liv, det var att vara Erasmus-student och göra ett utbytesår i Frankrike medan jag pluggade.
Och Helena, har inte du gjort något liknande?
Ja, jag var i Istanbul ett år. Aha. Som Erasmus-student.
Och jag tänker helt enkelt att vi ska prata om Erasmus idag och vad det är för något.
Jag har också varit någonstans. Jag var i Frankrike i Nantes på en termin och pluggat.
Jag har pluggat på massa andra ställen också, men det var inte som Erasmus, så nu pratar vi inte om det.
Jo, men jag tycker det kan få komma in alla olika typer av utbyten. Marco, har du något sånt?
Nej, jag är den som sticker ut.
Okej. Men jag tänker i alla fall att vi ska prata om Erasmus och sen kan vi vara lite generösa med utbytesplugg överhuvudtaget. Jag gör så att jag kommer komma tillbaka till mina erfarenheter, men jag tänker att jag förklarar vad Erasmus är för något, om det går för sig.
Det låter som en bra början.
Erasmus är då ett program, det är EUs program för stöd till utbildning, ungdom och idrott i Europa. Och det är faktiskt ett av de mest kända och lovordade och framgångsrika EU-programmen. Och idag så kallas det för Erasmus Plus, och det gör det för att man har utvidgat det här programmet till att även inkludera yrkesutbildning, lärare, volontärer och sportutbyten. Jag måste bara sticka in med varför det heter Erasmus också. Det är faktiskt en bakronym. Vet ni vad en bakronym är?
Nej.
Det är när man hittar på ett namn, va? Som Erasmus, och sen så hittar man på i efterhand att det betyder någonting, typ så här European. Är det inte så?
Ja, precis. Alltså en efterhandskonstruerad akronym. Ja. Så att ett befintligt ord omtolkas för att få in...
Men jag trodde det var döpt efter personen Erasmus.
Ja, men det är det som är bakronymen då. Att man har den här personen. Personen är Erasmus Desiderius Erasmus av Rotterdam. Var född på 1400-talet och han försökte då förena den kristna tron med antikens bildning. Och så är det efterhand, så det har honom det uppkallat. Men då har man ju också då fått in vad den här förkortningen Erasmus betyder. Och det står då för European Region Action Scheme for the Mobility of University Students. En bakronym. Så nu vet ni det.
Uppenbart.
Ja. Och Erasmus-programmet startade 1987 som ett utbytesprogram för studenter inom högre utbildning. Och det första året så deltog 3244 studenter och 11 länder var involverade. Och här vill jag referera till ett tidigare program som handlar om olika kvinnor, founding mothers har vi kallat det, som har haft betydelse för EU och det europeiska livet på olika sätt. Och där pratade vi om Sofia Corradi, eller hur Björn?
Ja.
Och hon kallas ju för mamma Erasmus och det var hennes idé då. Men vad var det som hände som gjorde att hon drog igång det här programmet?
Ja, hon fick ju åka själv på ett utbyte eller åtminstone åka och studera i USA och tyckte att det där var så väldigt omvälvande så att hon tyckte att fler skulle få göra det här. Sen så stötte hon ju också på lite trubbel när hon kom hem och ville tillgodoräkna sig sina amerikanska studier i sin italienska examen och då fick hon ju inte det.
Där började idén, men det sa vi var någon gång på 50-talet, ja. Om jag inte missminner mig. Och Erasmus då kom till sånt 87, så det tog ändå ett tag att få det på plats. Men som sagt, första året var det drygt 3000 som deltog. Kan ni gissa hur många som omfattas av det här programmet varje år nu för tiden?
20 000.
20 000 säger Helena. Okej, okay. Björn?
100 000.
Ja, Marco?
Ja, jag var också inne på det, men då tar jag in ännu mer för att det ska vara extra stort. Så 150 000.
Ja, och den som tog i mest har kommit halvvägs.
Oj!
300 000 wow. per år.
Va?
Men då som jag sa, det inkluderar ju också då lärare, yrkesutbildning, sportutbyten. Så det är fler än studenter inom högre utbildning. Alla de som omfattas av Erasmus-program. Men ändå 300 000, ganska
roligt mycket.
Verkligen. Och det betyder att runt 10 miljoner människor har deltagit i Erasmus sedan det startade. Oj. Stort, eller hur?
Verkligen.
Hela Sveriges befolkning. Ja, ja. Jättestort.
Och jag sa att i början var det, första året var det 11 länder involverade och nu är det 34 länder och kan bli ännu fler som är involverade. Det är ju alla EU-länder men även fler länder helt enkelt. Som vi hörde att Helena var i
kandidatländerna.
Ja, och EES-länderna, Norge, Island, Liechtenstein, Storbritannien.
Men Storbritannien är väl, det var väl en viktig grej att det var många unga som var emot att de inte skulle fortsätta att studera om man, efter Brexit. Så därför så har man det med nu även efter, va?
Verkligen, det var en stor del i förhandlingarna. Och vad är det Erasmus ger då? Jo, men det är möjligheter till studieperioder, praktikantplatser, lärlingsplatser då för både högre utbildning och yrkesutbildning, ungdomsutbyten, volontärarbete, personalutbyten som rör utbildningsfrågor och idrottsfrågor av alla slag. Och det här programmet det förvaltas delvis nationellt av nationella programkontor och i Sverige så är det Universitets- och högskolerådet som förvaltar det och sen en viss del förvaltas på Europanivå. Så att de som vill ta del av Erasmus och de pengarna behöver då söka till Universitets- och högskolerådet så att då är det andra universitet eller skolor eller idrottsföreningar då som söker till Universitets- och högskolerådet. Och varför finns det här? Jo, men målet är att minska arbetslöshet bland ungdomar och ge stöd till utbildning för vuxna som ger nya kunskaper. Uppmuntra ungdomar att engagera sig i europeiska demokratifrågor, stötta innovation och samarbete och verka för samarbete och utbyte med EUs partnerländer. Och det handlar ju om att utveckla då deras yrkesmässiga och personliga kapacitet och, det här tycker jag är viktigt, stärka den europeiska identiteten och europeiska värderingar.
För det här är väl lite det kommissionen egentligen är ute efter. Att nu ska vi skapa de här europeerna som kommer fortsätta stötta det europeiska projektet. En slags indoktrination.
Ja, och då kan jag säga att jag är precis vad de har lyckats med. Jag är definitivt en frukt av exakt det du säger, Helena. De lyckades väldigt väl med mig. Nu har vi inne i en ny budgetperiod för EUs pengar fram till 2027. Och budgeten för Erasmus är då nästan dubbelt så stor som föregående period. Och det här låter som så himla mycket pengar. Men det är över 26 miljarder euro.
Det är ändå mycket pengar.
Det är en sån summa som inte går att ta till sig.
Ja, det är väldigt svårt att ta till sig. Men nu har man också utvidgat ännu mer så att även på grund- och gymnasienivå ska det finnas möjlighet till utbyten. Och det här då att man utvidgar det till Erasmus Plus och liksom att man hela tiden försöker få in fler delar. Jag tycker att det var väldigt roligt att kommissionen faktiskt har haft ett förslag om ett Erasmus för husdjur. Vi ska lyssna på hur det är.
Va?
The popular student exchange program will in 2019 be expanding to dogs. I caught up with the head of unit for pet mobility to find out more.
Well, the Commission has always had the ambition to make the program Erasmus Plus even bigger and more inclusive. And we thought about different ideas and we came with a very innovative idea. It's Erasmus for pets. The idea behind this pilot project is to give the possibility to around 100 dogs to go on an exchange all over Europe. And if it's very successful, we thought to expand the program to cats and goldfish.
Alltså,
det är ett skämt, va?
Förlåt, det här måste vara ett aprilskämt.
Ja, det är ett aprilskämt.
Så fantastiskt bra. Så.
Cats and goldfish.
Head of Unit for Pet Mobility. Jag tycker det är en fantastisk titel jag skulle vilja ha i framtida hyrke.
Och rätt brytning också på engelska.
Verkligen, de har hittat.
Ja, men han är på, det här är kommissionens egna.
Jaha, okej.
Okay. Prank, så att de, ja.
Ja, det är kommissionen som är rolig alltså.
Ja.
Ah, nice.
Ja, nice. Men det här var ju faktiskt ganska roligt. Men vi ser ju ändå på... Det här plusset kan stå för ganska mycket. Hur många man kan involvera i den här typen av...
Jag tänkte, det är ju inte omöjligt. Så här, menar de ledarhundar då?
Ja, just det.
Ja, arbetshundar. Så här narkotikahundar. Ja. Och
men jag tänkte att vi ska lyssna på ett annat klipp också som inte är ett aprilskämt, utan det är ESN, Erasmus Student Network, och det är Europas största studentförening, och det är personer då som har gjort Erasmus, eller gör Erasmus-utbyten.
It all starts with Erasmus. That's the origin. When we take the first step abroad into the unknown and leave behind everything we know. It may sound funny, but in this separation we are truly coming together. We forgot about those differences. We were curious for each other as who we are. We understood that difference is not a reason for division after all. We were united in diversity. We are the Erasmus generation. We are the first generation of Europeans. It is the first time in history that we are all united in one network. It is our time, and we act with one vision. For the enrichment of society through international students. Our movement influences the decisions of European politicians that will not only affect us, but also millions of students in the generations to come.
Är du säker på att det där inte också var ett aprilskämt? Alltså det var ju lite too much.
Ja, men det kan man tycka, fast jag blir ändå fångad i visionen här. Det är som sagt det kommissionen vill sprida, den här identitetskänslan. Och kalla det propaganda, Nira. Jag tycker det är fint.
Det var uppenbart,
fin propaganda.
Uppenbart propaganda. Ja.
Tempoväxlingen eller liksom tonhöjningen. Tonårshöjningen.
Tonårshöjningen.
Var ju fantastiskt.
Dålig dag på PR-avdelningen, tror jag.
Men det jag själv tyckte var så otroligt roligt med Erasmus, jag pluggade då i Lund statsvetenskap och var helt bestämd sedan lång tid att jag skulle göra utbyte. Och fick en plats då i Frankrike, i Bordeaux, vid Sciences Po. Och åkte dit ett år, det här var 2007. Och då fick jag ju ganska många, det betyder att jag skulle studera då två av mina terminer på i Bordeaux. Och då var det ganska många som sa, men hur ska du kunna, är din franska så perfekt? Och du kommer hamna efter så mycket, för du kommer inte kunna tillgodogöra dig det som sägs där på franska på samma sätt som hemma. Och du kommer inte få samma exempel som vi får här och sådär. Att det fanns liksom en liten, men jag tror att det också fanns fortfarande en oro hos många att åka utomlands kanske. Eller att, ja, hur det skulle jacka i ens egna studier och sådär. Och jag menar, till viss del kan de väl ha rätt. Min franska var verkligen inte så perfekt att jag förstod allting på samma sätt som jag skulle gjort på en föreläsning i Sverige. Men jag har minnen för livet, för att jag svarar på att det här är något av det roligaste jag har gjort. Jag fick ändå, franskan utvecklades jättemycket och den har jag fortfarande med mig och haft stor användning för. Och den erfarenheten och det utbytet och de vännerna som man fick där, och bara att lära sig att bo i ett annat land och förstå en annan kultur. Också hur man pluggar på ett annat sätt, och eftersom jag sa det här att kommissionens indoktrinering har funkat på mig, att vi verkligen, jag har nog alltid haft med mig den europeiska identiteten genom min familj och sådär också, men att det var där den verkligen blommade ut och såg liksom möjligheter att i hela EU, att jag inte alls bara var i Sverige jag skulle kunna verka, och det är det som gjorde att jag sökte mig till Bryssel sen efter det också. Så att till alla som sa att jag kanske inte då förstod lika mycket av statsvetenskap C i Bordeaux som jag hade gjort i Lund, nej, de kanske har rätt, men jag vet inte hur många av mina, de som pluggade med mig där, kommer ihåg från stats C i Lund ändå. Så att jag hävdar nog att för mig i alla fall så passade det här verkligen bra och blev en stor del av, eller påverkat resten av min både karriär och person väldigt mycket.
Då blir man ju nyfiken här, Helena, du som var i Istanbul istället, utanför EU.
Är det därför du blev skeptiker?
Nej, alltså jag tror, jag upplevde, när jag åkte på utbytet i Istanbul, då hade jag redan varit i Frankrike och pluggat ett halvår, ja, lite tidigare då. Och det är ju såklart en jättestor grej första gången man flyttar till ett annat land och ska lära sig ett nytt system. Man ska lära sig hur vardagen funkar i ett annat land jämfört med när man bara liksom åker på semester. Det är ju en jättestor skillnad som man lär sig jättemycket av. Och jag vill ju liksom mer så här, ja, men jag har varit i Frankrike, jag har gjort det nu. Nu vill jag ut i världen. Men man vill ju gärna casha in de här pengarna som man får genom Erasmus-programmet. Så därför valde jag det mest exotiska man kunde få, men fortfarande få Erasmus-pengarna.
Ah,
så smart. Därför blev det Istanbul. Annars hade det lika gärna kunnat bli liksom Indien eller ja, någon annanstans i världen. Och jag upplevde också att det var väldigt stor skillnad för de som första gången någonsin i sitt liv kanske flyttade hemifrån, för att många studenter bor ju hemma i andra länder där man inte har studielån. Då bor man ju hemma, och det är ju en jättestor förändring att flytta hemifrån, att flytta till ett annat land för första gången. Och sådär. Men jag hade ju redan gjort de grejerna, så att jag kände mig kanske lite mer blasé inför upplevelsen än vad de andra gjorde så. Men det var ju en fantastisk möjlighet och en fantastisk tid i Istanbul. Det ska jag inte sticka under stol med. Det är ju en otrolig möjlighet, tycker jag, till personlig utveckling och att få se någonting annat.
Men nu när du, eftersom du var utanför EU, hur upplevde du den här EU-indoktrineringen? Du som ändå liksom...
Kan vi sluta kalla den det?
Men det är ju det.
Främjandet av den europeiska identiteten, tack.
Hur upplevde du främjandet av den europeiska identiteten?
Det vill säga järnheten.
Nej, men jag läste det universitetet jag pluggade på. De hade ju jättemycket utbytesstudenter från olika EU-länder. Alltså det var ju ett universitet med liksom en sån profil där man gärna vill ha mycket utbyte och erbjuda det för sina turkiska studenter också, möjlighet att göra utbyte i Europa. Och nästan alla lärare var utbildade och hade verkat vid olika västeuropeiska universitet. Så det var ju liksom inte någon stor skillnad på det sättet rent studiemässigt. Och då så var ju det turkiska liksom kandidaturen till EU mer levande när jag var där än vad den är idag. Nu känns det ju, det har ju alltid varit långt bort, men det kändes närmare då än vad det gör nu. Och många kurser handlade just om det här med närmandet och relationen mellan Turkiet och EU, EUs yttre dimension. Jag läste mycket sådana kurser just för att få det perspektivet. På hur ser man på EU utifrån, hur ser man på EU som kandidatland och så vidare.
Men så du kom tillbaka lite mer europé än innan?
Oj! Nej, jag vet inte. Jag har inte mätt. Jag har inte gjort någon mätning.
Ja, men i alla fall på en har det funkat.
Ja, oja. Men jag tänkte bara nämna, för du pratade om det, att man vill åt Erasmus-pengarna, vad det egentligen är. Och det är ju ett stipendie som man kan få. Men det skulle sägas att det inte är på jättemycket pengar. Jag kommer inte ihåg siffrorna exakt.
Alltså man fick ju ändå typ 10 000, 10-15 000. Det är ganska mycket pengar när man är student. Ja, jag tyckte det var ganska nice.
För en termin, inte i månaden.
Nej, inte i månaden, utan man fick väl någon liten summa i månaden. Och sen när man skrev någon slutrapport, då cashar man in liksom 10 000. Inför sommaren. Det är jättehärligt som student.
Men tanken med det är ju att det ska täcka de merkostnader som kan uppstå när man pluggar i ett annat land. Så jag hade ju till exempel CSN hela tiden. Jag var iväg och så fick man lite extra pengar genom det här Erasmus-stipendiet. Men Björn, du pluggade inte Erasmus, men du var ändå utbytesstudent.
Ja, det var så här bilateralt avtal mellan mitt universitet och universitet i Nantes i Frankrike. Och jag tror jag var den första som åkte iväg på det här.
Pionjär.
Ja. På affärsjuridiskt program med EG-rättslig inriktning. Men jag vet inte om ni, Carolina Helén, som har pluggat i Frankrike, det var ju mycket så här utmanande som att det blir ett utbyte av kulturer och levnadssätt och så vidare. Du kommer ju vara så här, du kommer dit och de kommer... Så när man kommer till Frankrike, fransmän generellt, de är inte så här jätteintresserade av andra kulturer. De tycker bara det är konstigt när man inte gör som i Frankrike. Och lite så var det när jag kom dit, att allt var så här, jaha, nej, ja. C'est pas comme ça en France, sa de. Och att det var mycket som man förväntades kunna på ett universitet. Mycket sådana här lustiga saker som ingen berättar för en. För de tyckte så här, men det måste du väl veta. För de tyckte det var så naturligt. Till exempel när man skulle lämna in rapporter och sådär. Jag vet inte om det var samma sak för er, men då använde jag en ordbehandlare så här och skrev ut och lämnade in. Medan det var så här, jaha, tack, så läraren. Men såg alla andra, de lämnade in handskrivet i olika färger och så vidare. För det skulle vara så här olika då.
Det är typiskt Frankrike. Ja.
Vänta, det skulle vara vad då? Förlåt.
Men det hade de typ så här att du hade inledning, analys och syntes och så där. Det skulle vara i olika färger och så fanns det någon bok som handlade om det där. Och, ja.
Jag har sett sina franska uppsatser, de är helt sjuka. Det där är typ det de lär sig på gymnasiet. Vilken handstil man ska och vilka pennor man ska skriva med olika saker. De lär sig ju inte tänka, de lär sig bara den här tekniken för hur man ska skriva. Mm. Nej, men min erfarenhet är att det är ju aldrig lika spännande att det kommer utländska studenter som det själv är. Nej. Att vara den utländska studenten. Men när det här liksom har satt sig och det är, vad ska man säga, en massa av studenter, så blir det ju ett otroligt utbyte mellan alla utbytesstudenter från olika länder. Så det blir ju oftast liksom mer att utbytesstudenterna hänger med varandra, i min uppfattning i alla fall.
Men jag håller helt med om det. Jag tycker att det finns ju väldigt mycket som man lär sig om Frankrike bara genom att bo och leva i Frankrike. Sen så fanns det, jag skulle säga, de fransmännen på mitt universitet som själva hade varit iväg på Erasmus tidigare, de sökte sig väldigt mycket till oss Erasmus-studenter. Men sen blev det ju mycket att man umgick sin grupp med andra Erasmus-studenter. Men jag lärde mig ju liksom väldigt mycket om estnisk kultur och tysk kultur och andra människor för att man umgicks i den här gruppen. Och något som jag tycker är nästan lite rörande också är att, för vi pratade väldigt mycket franska bland alla liksom utbytesstudenterna, så att jag har ju liksom lärt mig franska med hjälp av en est och en polack och en britt och en tysk, och så att man lär sig lite olika konstruktiva lösningar på hur man hanterar språket. Men det tycker jag också är lite fint. Men det finns ju en film som heter Den spanska lägenheten, eller Auberge Espagnol, och den tycker jag är väldigt fin. Vill man veta hur det är att vara Erasmus-student kan man titta på den, för jag tycker att den beskrev mitt liv exakt. Bara den utspelar sig i Barcelona, men det är precis så där det var. Och det här med att se det som italienare som alltid bara klagar över att det inte går att hitta gott kaffe och sånt där, det stämmer väldigt väl.
Sen känner jag igen det här också, att alla tyckte att det var svårt att läsa juridik på franska i Frankrike. Men egentligen så var ju det mycket lättare att sitta och lyssna på en föreläsning när man hade ett ämne, så att säga. Och det var ju inte så mycket interaktiva föreläsningar i Frankrike, där jag pluggade i alla fall, utan det var ju en professor där som stod och mässade. Sen var det här, man gick ut på krogen och så sa någon helt plötsligt, har du en cigg eller? Då bara, pardon? Och de bara, jaha, ursäkta, var är du ifrån? Jag är från Sverige. Så jaha, vad gör du här? Jag läser juridik. De bara, jaha, går det bra eller? För då tänker de sig, om du inte ens fattar det, hur kan du då fatta juridik? Fast det är en helt annan sak.
Det är ju mycket lättare. Ja.
Ni menar att samma fackord återkommer hela tiden och sådär?
Ja,
så att det är liksom,
och det är inte
att
massa brus. Nej, de artikulerar tydligt. För franska professorer pratar ju också långsamt så att man ska kunna skriva ner ordagrant. För det måste
det
man ju göra.
Just det.
Så de har nog utvecklat nästan någon slags stenografi med olika här förkortningar.
Men det fick jag, eftersom jag ändå hade lite svårt att hinna skriva med allting när det är ett annat språk, så fanns det studenter som hade gått samma kurs ett år innan som delade med sig av sina anteckningar från året innan. Och då kunde man använda dem för att plugga, för att det var exakt samma sak som återkom på nästa års...
Samma manus som professorn hade.
Ja, när jag kom till Frankrike, det var en vårtermin, och så flyttade jag in i en lägenhet med två fransmän, så sa de, och hoppas att det kommer gå bättre för dig. Vi hade en brittisk tjej här i höstas. Hon var på universitetet 2 dagar. Det var strejker resten av tiden.
Nej, nej.
Så kan man ju, sånt oväntat kan man ju också råka ut för.
Men jag tror det var någon strejk varje vecka nästan när jag pluggade i Frankrike. Det var så här, busschaufförer, postanställda.
Men det är också något kulturellt som man lär sig hantera. Men jag har ju fortfarande, alltså 4 av mina nära vänner i livet är ju personer från det här året i Bordeaux. En österrikare, 2 tyskar och en britt. För mig blev det i alla fall vänner för livet. Och en liten kuriosa är också att det finns en uppskattning om att det finns cirka 1 miljon Erasmus-bebisar i EU.
Det där har jag också hört.
Det vill säga personer som träffas under sin Erasmus-tid och får barn tillsammans.
Mm-hmm.
Ja, det är lite fint.
Och det sprider väl också den här Europa-identiteten.
Jag tänkte säga att det är de som är de sanna européerna.
Ja, européerna.
Ja, men verkligen. Så jag skulle säga att det enda jag ångrar från min tid i Bordeaux, det är att vi köpte ju vin. Även om man fick de här Erasmus-pengarna var det inte så att man hade så fett som student, så det var ju hela tiden vända på slantarna. Och i affärerna i Frankrike så finns det ofta väldigt billigt vin att köpa också, så vi köpte alltid de billigaste flaskorna för sådär 80 cent eller något sånt där. Och vi brukar säga att det var nog det som man liksom, när man moppade golvet på kvällen och vred ur mopptrasan från resterna som hade spillts ut på golvet. Det var ungefär det som såldes på de flaskorna. Och jag som tycker väldigt mycket om vin kan liksom känna en väldigt ånger över att jag ändå bodde ett år i Bordeaux och drack det här vinet.
Ja. Gräpet!
Jag tar igen det senare i livet, så att jag dricker väldigt mycket goda Bordeaux-viner nu för att väga upp för det.
Det fanns en ursäkt i att du hade dålig ekonomi,
ja,
då.
Precis.
Ja.
Ja, men 300 000 per år fortsätter göra det här.
Ja.
Och en poäng med det här också, det är väl det att man inte behöver hålla på att diskutera med universitetet om man får tillgodoräkna sig studierna eller inte. Om det
precis,
är inom
inte som det var för Sofia Corradi då, utan det här går faktiskt att räkna med i sin utbildning. Jag tycker det är ett jättefint program och uppenbarligen är det fler som gör det som det är så pass populärt. Och här har vi väl verkligen ett positivt exempel på EUs program helt enkelt.
Verkligen.
En riktig framgångssaga,
ja,
får man ändå säga.
Får man säga. Till och med skeptiken säger det.
Jajamän.
Och nu har vi fått henne att säga något sånt positivt, då måste vi kanske ta och runda av innan hon ångrar sig. Så...
Åk på Erasmus, vill jag säga.
Och har ni några tips på vad ni vill höra framöver från Euforipodden, då vänder vi oss till
Instagram, Euforipodden och Facebook, EU-Euforipodden.
Tack för ett jättebra inspel eller avsnitt, Caroline.
Tack själv.
Ha det så fint.
Ha det gött.
Tack, tack.
Ha det bra.